välkommen till ett nytt avsnitt av Ridklubben. Vi sitter hemma hos mig med kaffe och bullar. Hej Beckis.
Hej Gry.
Är det bra med dig?
Jättebra, hur mår du?
Ja, men det är bra. Vi måste sätta oss någon gång och samla ihop oss och prata ut om. Vi får DMs av våra lyssnare som undrar hur går det med allt? Hur går det med hästarna? Hur går det med ridskolan? Men vi kanske bara, vi tar det nästa gång kanske.
Det tycker jag låter som en bra idé. Idag har vi andra viktiga saker att prata om.
Ja, vi ska nämligen prata om vad viktiga hästarna är för oss när man blir sjuk och vad man kan, hur man kan liksom ta det vidare och göra någonting av det och hjälpa andra också. Vi har nämligen Mika här som grundade en gång i tiden Ride Against Cancer. Hej!
Hej!
Välkommen till Ridklubben-podden.
Tack så mycket.
Och du skvallade här innan vi satte igång att du har lyssnat på flera avsnitt av Ridklubben. Det är vi så glada för.
Jajamän, jag är så glad att få vara med.
Och du fick bröstcancer för massa år sedan, startade sedan Ride Against Cancer och det ska vi prata om. Men du är ju också... Och du är ju hästmänniska sedan tidigare. Vad har du för hästhistorik?
Hästhistorik har jag för från början ridskoleryttare på Äppelvikens ridskola. Och sen flyttade vi ut till en stor gård, Strömsholm, 2002. För jag hade tre barn som red och också på ridskolan. Och sen flyttade vi ut och skaffade egna hästar. Och sen red väl jag inte egentligen på 10 år, för då blev det fokus på barnen och deras hästar. Och sen flyttade yngsta dottern utomlands för att jobba med hästar. Och då fick jag ärva en häst av henne, så då började jag.
Så det är ändå 100% häst egentligen sen alltid?
Absolut, ja.
Och sen är det också Sara här från Bröstcancerförbundet.
Ja, hej.
Hej, välkommen du också.
Tack.
För Riding Against Cancer är nu en del av Bröstcancerförbundet.
Stämmer. Mika hade ju bröstcancer, så jag gissar att du kände att det var helt naturligt att lämna över det här konceptet till oss. Men vi jobbar ju tillsammans.
Och ja. Du är också häst. Häst.
Ja, jag är en gammal...
Ponnyman om inte annat.
Ja, kanske snart. Men gammal hästtjej sedan jag var liten och sen har jag plockat upp det nu när jag är vuxen. Så ja... Barnen har ju ridit, båda döttrarna, och sen plötsligt så fanns det tid för mig också att sätta mig i sadeln igen. Det är jättekul.
Och du har med dig rosa rosetter och lösbröst som jag tänkte vi ska återkomma till också. Det ligger bullar och bröst på bordet.
Brön.
Ja, exakt. Brön överallt. Men berätta Mika, när var det du fick din bröstcancerdiagnos?
Jag fick den i april 2016 och sen opererades jag i maj. Och jag mådde ju fysiskt rätt bra, sen mår man ju inte så bra i huvudet. Men då hade jag den hästen jag hade fått ärvt av Emma. Och sen hade jag fått ytterligare en annan häst av en italienare som hade lite hästar hos oss ett tag.
Trevligt.
Så att då började jag faktiskt tävla. Uh-huh. Jag hade inte tävlat innan. Nej. Men någonstans var det någonstans med den här cancern i bakhuvudet att liksom... Ja, då är det ju inte så farligt att hoppa några hinder. Och sen så gick jag igenom då strålbehandling och allting efter. Och hela tiden, när det var klart efter sista strålbehandling, så tänkte jag, men vi måste göra någonting hemma, om man sätter upp lite rosa hinder och samlar in lite pengar till Bröstcancerförbundet. Och så låg jag och tänkte lite till och tänkte, ja, men man kanske skulle göra det ännu större, att liksom bilda en ideell förening och göra. Så då hade jag en kompis som hjälpte mig att göra en fin logga. Och sen hade jag några nära vänner, så vi liksom kämpade på med det här. Och ja, började samla in pengar helt enkelt till första året till Bröstcancerförbundet. Så vi höll på i 10 år innan vi blev en del av Bröstcancerförbundet. Så att vi fick i alla fall ihop 1,5 miljon totalt.
Ja, men vadå, det är väl 10 år sedan som du fick diagnosen?
Ja.
Ja, precis. Så att, det är 10-årsjubileum då, eller man ska säga. När blev du friskförklarad?
Ja, det blir man ju direkt efter. Och sen
varje 10-årsjubileum då,
varje mammografi blir ju.
Mm. Jag ska gå på det snart. Jag blir så lycklig varje gång man får en kallelse till det. Att jag bor i ett land där man får en kallelse till att komma på mammografi.
Ja.
Man säger, hej, vi har bokat en tid åt dig här. Varsågod, kom. Man behöver inte ta initiativet själv ens. Alltså, när skattesamhället som vi lever... Alltså, att det funkar så. Jag älskar det.
Ja.
Det är så bra.
Och det var ju så det upptäcktes.
På mammografin?
Ja.
Du hade inte anat någonting
innan? Nej, absolut ingenting. Och det var en ganska liten liksom, som de nästan hade svårt att hitta till och med när jag var tillbaka på ultraljud.
Aha.
Så att, nej, det är fantastiskt.
Och hur var det att få det beskedet då?
Det var rätt jobb. Alltså jag kommer ihåg att jag blev så otroligt trött. Det var dessutom mammas 85-årsdag. Vi skulle äta middag. Och jag vet att jag satt vid middagen på kvällen och bara ser ingen på mig att jag måste gå och lägga mig nu. Och sen alla runt omkring tog det bra. Och sen som sagt med hästarna. Jag fortsatte ju liksom att rida och träna. Och det var ju också så skönt. Är du på en träning så är det ju inte... Alltså tränaren tar ju inte hänsyn till om man har cancer eller inte.
Nej.
Vilket man inte vill heller. Utan att det verkligen skulle vara bara... Ja, men allt var som vanligt.
Hörnplaceringen ska ridas i alla fall.
Hörnplaceringen ska ridas, man ska hålla galoppen och det ena med det andra. Och ja, men hästarna vill ha mat och det ska mockas. Och då, det räddade mig helt enkelt. Annars tror jag hade blivit galen.
Ja, för det var det som var min nästa fråga. Vad betydde hästarna i hela den resan?
Ja, men det var ju det jag insåg när allt var klart. De betydde ju allt. För att jag hade ju en vanlig vardag med människor som höll på med hästar och man tränade och var iväg och tävla och grejer. Så att det var ju precis som vanligt. Hade jag liksom bott någonstans i någon lägenhet och suttit, då vet jag inte vad som hade hänt.
Och inte haft ett intresse som man brinner för.
Och i och med att hästarna bryr sig ju inte. De vill ju ha sin motion och sin mat och mockat och allting. Så att, de betydde allt helt enkelt.
Jag tänkte på det, apropå du sa att du upptäckte den genom mammografin. Du har ju med det där bröstet.
Ja.
Och det är alltså ett bröst med knölar i.
Ja,
så man kan lära sig hur det... För man ska ju undersöka, man ska klämma och känna ju på brösten. Alltid?
Ja, inte alltid.
Uh-huh.
Utan en gång i månaden och helst vid samma tidpunkt.
Uh-huh. Varför?
För att brösten förändras ju med menscykeln. Nu är några av oss kanske inte.
Nej, inte jag. Rebecka.
Men för dig då? Men ändå, de kan förändras och det är viktigt att man ska göra ungefär vid samma tillfälle i månaden. Och gör man det då lär man ju känna sina bröst, framförallt hur de känns. Så den dagen det då eventuellt skulle kunna vara någonting så har man ju förstått. Alltså då vet man ju hur det brukar kännas. Så då kan man börja så här känna igenom från kanske klockan 12 och så går man igenom bröstet.
Alltså inte på dygnet utan på...
Du tänker som att bröstet är en klocka.
Ja, exakt.
Så att om du känner någonting, om man är lite yngre kvinnor har ganska knöliga bröst.
Ja.
Så om man känner någonting då kan man säga okej, ja men det här ska jag ju liksom tänka på.
Och att sen så 5-12 finns det något?
Och ja, finns det något. Känn efter igen om 3 veckor eller en månad. Är det där fortfarande, då är det ju direkt till vårdcentralen och få en remiss. Så.
Men... jag brukar tänka att om det känns på någonting på ena sidan, om det känns likadant på andra sidan, så är det som det. Nej?
Nej,
det var fint.
Det där tror jag kommer från hästarna.
Jaha.
Det är en knöla på frambenet. Okej, finns det en likadan på det andra frambenet? Ja, okej. Men då ser hästen
ut så.
Exakt.
Men nu är det ju här radio, så det är lite svårt att förklara och visa här. Men ni kan få göra det sen, tänker jag. Men för de som lyssnar då, så vill jag verkligen tipsa om den här appen Klämdagen som vi har. För där finns det instruktioner. Så då beskrivs det hur man gör. Och sen får man också en påminnelse en gång i månaden i sin telefon. För det är ganska lätt att glömma bort det här. Ja. Men det är en viktig rutin som kanske inte så himla många gör kontinuerligt.
Men för jag har alltid också undrat, hur ska det kännas? Alltså om det är någon avvikelse eller någon, någon knöl då? Hur känns de? Jag tycker man läser folk testa? Säger ärta eller jag vet inte, hjärna.
Ja, men det är ju svårt för att det är... Alltså det känns ju liksom olika.
Ska du ta två fingrar så här, cirkelformade rör. Trycka ganska hårt.
Ja. Det är ju samma som nu efter min operation, så blir det liksom
R-bildningar.
Ja, men det känns ju jättekonstigt liksom. Ja. Men nu har man ju vant sig vid det.
Mm. Exakt. Och då, hur ofta går man på återkontroller efter?
Jag går en gång om året nu, i och med att jag har haft bröstcancer. Annars
när börjar man bli kallad
år,
på sånt här? Jag har ju inte kommit ut.
Du är inte ens mammografi gammal. Är det 40 eller?
Nej.
Nej, men är det 40 man får
dem? Ja, 40 va?
40. Från 40. Mellan 40 till 74 år blir man kallad på mammografi vartannat år.
Och jag lyfter på bröstet.
Och varför är det från 40? Är det större risk när man blir äldre? Eller?
Ja, men det är väldigt få kvinnor som får bröstcancer under 40. Det händer ju såklart. Men Det är vanligt att man insjuknar när man är lite äldre. Mm. Och man har ju sett de här stora studierna man gjorde på 80-talet att det var genom att kalla 40 till 74 år så kunde man då minska dödligheten i bröstcancer. Och den har minskat med 45% bland de kvinnor som går regelbundet på mammografi. Ja. Så det viktiga är att gå varje gång, för de tittar på bilderna från tillfälle till tillfälle. Så ser man sån där liten förändring som jag gissar att du hade, Mika. Då kan de ju titta på bilder från förra gången och bara, med den här lilla liksom pricken var inte där. Och så tänker jag, det här måste vi utreda vidare.
Jag tror att det sitter någonting här uppe, men det är så himla litet.
Ja. Jag tog ett sånt bröst som var väldigt små, Ida. Vi har flera stycken.
Det kan vara olika.
Och vi har även en sån här torso med två.
Klämma igenom här.
Ja, vi ska kika på det där sen. Ja.
Men om man klämmer på sitt bröst och tycker att det känns något. Mm. Hur liksom, vad är det man ska gå på?
Du menar...
Jag tänker att brösten känns ju inte helt symmetriska och lika. Utan...
Och framförallt om man är yngre så har man oftast ganska knöliga bröst. Och det är ju yngre tjejer som blir oroliga, kanske i onödan. Mm. Så jag vill verkligen också betona här nu till alla som lyssnar, om man är ung, att det är vanligt att ha knöliga bröst. Men hittar man någonting som inte brukar vara där så ska man vara vaksam på det och hålla upp det i så fall.
Och hur tidigt tycker du man ska börja liksom känna på sina bröst? För att...
Alltså från gymnasiet, alltså 20 års ålder skulle jag säga, ju tidigare man börjar desto bättre. För in rutinen också, det är ju som tandtråd egentligen.
Mm. Ja. Och hur funkar det om man har implantat?
Man kan känna ändå och man kan gå på mammografi som vanligt och så. Absolut, men det är viktigt att säga till om man har det innan mammografin.
Ja. Mm. Men då startade du Ride Against Cancer.
Ja.
Och då startade det som, vad berätta igen, ni drog igång det här, du och dina kompisar.
Ja, det var jag och vi har liksom varit en ideell förening. Och sen är det jag och en kompis framförallt och Karo och sen Lena som har hjälpt oss med ekonomin som har liksom dragit runt det. Så att, nej men vi gjorde massa olika tävlingar. Jag vet att vi fick faktiskt från Lisen fick vi All In skor när han hade vunnit EM som min hovslagare gjorde ett skärp.
Snyggt.
Spänn av som vi auktionerade ut. Vi hittade på olika grejer så att, och många klubbar och så tog vi fram de här rosetterna som klubbar har kunnat köpa så allt har liksom oavkortat gått.
Precis, för det är rosa rosetter.
Ja.
Och så står det Ride Against Cancer. Och vad gör man med dem? Hur kan man få dem?
De kan man få klubbar som anordnar tävlingar. Och då får de använda vår logga och i sin marknadsföring och allting. Och sen har vi även tagit ut i våra sociala media. Eller om det är en pay and jump eller käpphästhoppning. Vad som helst. Så att det har varit väldigt populärt. Och det är många klubbar som har kört år efter år. Mm.
Vi har en sån paint jump rosett här hemma.
Från Rekasta?
Ja.
Ja. Ja, Karra var så gullig så vi har haft en låda som har stått där på Rekasta paint jumpen.
Men om man har ridskola eller om man har klubb så då hör man av sig till...
Ja, antingen till mig eller Lotta på Bröstcancerförbundet och så hjälper vi till med... Och nu håller vi på, det är ju det som är roligt nu. Efter vi har kämpat på i den här lilla ideella föreningen och bara två stycken så bara kände jag att nej men, det började med bröstcancer och det är där vi gör hemma. För under några år då fick vi ihop rätt mycket pengar så då skänkte vi även till cancerrehab och prostatacancerförbundet för vi tänkte att de kunde vara med också. Men sen känner jag att det ligger ju från grunden till bröstcancerförbundet så att nu håller vi på att ta fram material och kunna hjälpa klubbar på ett annat sätt om man vill arrangera något.
Låter inte det här toppen?
Jättebra. Jag tänker också att det måste ha ett ganska stor betydelse för andra som kanske har varit i samma sits som
exakt.
Dig.
Jo, men så är det ju. Och det vet jag i början när vi hade, då fick vi ju in jättemycket stories. Och det var ju många, det var några systrar någonstans nere i Skåne. De förlorade sin syster och gjorde någon sån här jätte helg och liksom samlade in hur mycket pengar som helst. Så att, nej, absolut. Och sen har Gullmyra hjälpt oss att ta fram ett fint hinder som man kan köpa där. Det går 10 000 kronor till oss.
Mm. Och hur används pengarna sen?
pengarna används till...
Ja, det är kanske bröstcancerfonden.
Det är kanske bröstcancerförbundet får svara på nu.
Ja, nej, men alla intäkter som nu då kommer från Ride Against Cancer går ju direkt till kampen mot just bröstcancer. Och vi finansierar patientnära bröstcancerforskning. Men vi jobbar också med att sprida information om det här med vikten av tidig upptäckt till exempel. Och det är ju också en viktig del när vi är ute så här och uppmärksammar kvinnor på vad man ska tänka på.
Nu kommer min man och min hund hem. Han är inte för han pratar i telefon. Mm. Ja, det märker. Förlåt,
sorry. Men kunskapsspridning, men så jobbar vi också med påverkansarbete. Just nu har vi jobbat för att Socialstyrelsen ska se över den övre åldersgränsen för mammografi. Ja. Så att även kvinnor över 74 år ska kallas. För det är 25% av alla bröstcancerfall hittas hos en kvinna över 75 år. Aha. Och då ofta kanske i ett lite för sent skede. Och det här vill vi ändra på. Och vi har kommit en bra bit på vägen och vi är jättestolta över det. Vi är inte hamn, men så... Ja, forskning, det är kunskapsspridning, påverkansarbete och sen arrangerar vi också rehabiliteringsveckor för kvinnor som har haft bröstcancer. Vi är en medlemsorganisation så man kan bli medlem och både få stöd och ge stöd till andra.
Berätta lite mer om forskningen. Jag tycker att det är nyfiken. Jag tycker att det är intressant.
Ja, nej men det händer så otroligt mycket inom forskningen och Bröstcancerförbundet finansierar patientnära forskning och det är sån forskning som ska komma patienterna till nytta inom en snar framtid. Inte så här 20 år fram i tiden utan ganska snart. Så det handlar ju mycket om då om man är bröstcanceropererad så ibland kan man få något som heter lymfödem, att man skadar lymfkörtlarna i armhålan vid operationen och då
så att armen svullnar upp.
Svullnar upp, ja. Det har man säkert sett, det är ganska vanligt. Idag finns det så förfinade kirurgimetoder där vi bland annat har varit en finansiär som gör att de här lymfödemen inte uppstår. Så det händer jättemycket på olika områden som förbättrar livskvaliteten för dem som har haft bröstcancer och det är ganska många. I Sverige idag bor det 110 000 personer som har eller har haft bröstcancer.
Det är ju faktiskt jättemånga. Plus att också som du säkert då, Mika, har erfarenhet av att det här att man säger att cancer är en sån anhörig sjukdom, att det drabbar så himla många också.
Ja, men det gör ju det.
Ja.
Det är, ja. Nej, det är helt förskräckligt faktiskt. Ja.
Hur förändrade? Hur förändras livet? Hur förändras, som du säger, du började tävla och tänkte men skitsamma, jag tävlar lite. Men liksom, hur förändras...
Alltså man har även om allt är som vanligt så har man det ju i bakhuvudet.
Ja.
Alltså jag har ju det varenda år inför den här mammografin. Mm. Först var det ju den här klassiska femårsgränsen. Liksom, bara yes. Men det är ju varenda år. Mm.
Är det så att det är större risk att man får tillbaka det inom 5 år? Eller?
Ja, det kan ju, vad man har hört så är det, folk kan ju drabbas av lite olika just det. Ja, men någonstans är det någon sån här oskriven.
Jag tror att man går på en regelbunden kontroll upp till 5 år efter. Det beror på vilken typ av bröstcancer man har haft. Det finns många olika sorter. Men man går väl på regelbundna kontroller till 5 år efter att man fick sin diagnos. Du går på
jag kommer få varje år till.
Jag tror det där är lite individuellt beroende på om man haft för typ av bröstcancerform då så att säga.
Och jag tänker att det kanske är lugnande också att bli kallad varje år.
Absolut.
Alltså, för jag kan tänka mig att det kommer ju alltid på en liten oro.
Ja, men så är det ju. Jo, men för det, så var det ju till exempel under pandemin då, för då var det ju inte men då skrev jag själv bara hallå.
Ja.
Måste kolla.
Ja.
Och apropå mammografi och forskning så något annat vi finansierar så är det ju hur vi ska kunna förbättra mammografin. För den är inte 100% för alla kvinnor. För de flesta, men det finns något som heter täta bröst. Vilket gör att att tumörerna dolts bakom en tät körtelvävnad man har i brösten. Och här jobbar vi med att finansiera forskning för att man ska kunna individanpassa screeningen. Så att...
Det hörde jag faktiskt igår att i Tyskland så gör de ultraljud.
Ja.
Vilket tydligen upptäcker ännu mer. Det tar ju lite längre tid dock. Men.
Och i Sverige har man börjat forska på om någonting som heter kontrastförstärkt mammografi ska vara en bättre metod för att liksom bli ännu mer precis i att upptäcka bröstcancer och med kombination med AI och så. Så det händer otroligt mycket. Superspännande.
Verkligen.
Nej, alltså, vad snygg din hund är, får man säga det. Alltså, du sa att han var gammal, men han så otroligt smycken.
Jo, han är jättefin.
Nu gick han ut.
Han gick ut. Han vill ut och älskar att dricka vattnet från vattenpölen i trädgården. Oh, det är det bästa vattnet som finns tiden i livet. Alltså, han har full vattenskål, men han ska ut och dricka det äckliga vattnet.
Superfin. Är han klippt eller?
Ja, jag tror att ja. Gud ja. Han var jättelurvig. Jag tar hästtrimmen och bara... Mjum.
Du gör det själv.
Det gör jag också på min hund. Det är en Old English sheepdog, så att det är som ett lamm.
Hur många djur har du?
Vi har 2 stallkatter. Och sen har vi en hund. Och just nu är det... Ska vi se hur många hästar är på gården nu? Det är 6-10. Så att jag har ingen häst just nu. Jag letar efter en häst. Jag var tvungen att ta bort min tyvärr i höstas. Men jag rider en som står hemma i mitt stall, så att jag
märkte
får träna lite på
den. Märkte du någonting på djuren när du var sjuk?
Nej.
Nej.
Nej, det gjorde jag nog inte. De följer ju med. Hundarna har alltid följt med.
Ja, de hakar på.
Sjuk eller inte.
Ja.
Och hästarna är ju som med liksom, så att.
Ja. Mm.
Jag tänker också att det är så bra att vare sig man, alltså vilken sjukdom man än har, så känns det som att det är så viktigt det här med rutiner ändå. Alltså att man försöker komma upp ur sängen, att man har ett syfte, någon som kanske har ett behov av en, så att man kommer, sen kanske man får sänka takten eller göra lite i sin egen fart. Men jag tror att det är så bra att ha djur. När man, och det kan ju vara också, man behöver inte vara sjuk, utan det kan också bara vara
Ja.
Man har en jobbig period i livet. Liksom.
Och speciellt hästar då. För jag menar, hundar kan man ju alltid lura och bara släppa ut.
Alltså, jag menar
dörren ut till trädgården om det går. Liksom. Men jag menar, hästarna ska ha mat och ska ut och ska motioneras.
Exakt, och ha vatten i hagen.
Och ha vatten i hagen och ha vatten inne. Och det är liksom... Ja, men det är ju ingenting man kan...
Nej, man får ju ihop typ 20 000 steg i stallet varje dag. Om man ska göra alla sysslorna själv,
ja.
Då blir det ju så. Och det tror jag är bra. Sen kanske man behöver sänka takten om kroppen säger att
absolut.
Den behöver
ta det. Jo, men så är det. Men ändå just det där att man ändå måste,
exakt, jag tror
måste
det
göra
är...
det. Det är...
Men alltså, jag måste säga att ridning är ju otroligt bra för det mentala. När jag rider, det är den enda aktiviteten som får mig att helt koppla bort allting annat. Jag kan komma från jobbet och är så sjukt trött, stressad. Men så är den där lektionen. Och då är det ju liksom, man måste ju bara plocka bort allting annat. För annars funkar det inte. Det är ju bara 100% fokus på uppgiften.
Helt enig. Alltså, första 5 minuterna kan man kanske vara distra eller tänka på något annat. Men sen går det inte. Jag tror jag har sagt det någon gång tidigare. Men jag läste någon undersökning för massa år sedan. Att när man gör någonting där man måste hålla balansen hela tiden. Gör att man, då kan man inte tänka på något annat än det man gör. Det är därför folk tycker det är så skönt med yoga. Folk älskar att åka långfärdsskridskor. När vi rider, alltså när man gör, alltså bara springa, det är en sak, då kan man ändå hålla på, men
det låter ju,
låter inte det ändå som det att det makes sense någonstans?
Jag yogar också jättemycket, men när jag yogar då kan jag absolut fladdra iväg, inte när jag står på ett ben kanske, men när man, det beror på vad man gör, men det är nog kanske det med balansen,
man måste liksom fokusera på det.
Ja, och jo, men hästar, på det känns som att man är där hela tiden. Det är en hörnpassering eller det är en halvhalt. Eller det är liksom...
Ja, och är det andra hästar i ridhuset samtidigt, om man tränar så ska man ha koll på dem. Och det, nej, det är...
Och hoppning, så ska man hålla igång så mycket grejer så att man håller på att smälla av.
Och sen kan man hålla på liksom länge. Mamma red ju till hon var 89. Ja, sen kom pandemin tyvärr. Så att...
Goals.
Sen kom hon inte tillbaka till det. Men. Så att det går ju att hålla på.
Nu när våren ligger framför oss precis. Hur drömmet att bo på en hästgård på Sundsholm? Alltså.
Leran ska bara bort. Lite mer gräs, tack.
Ja, men det kommer nu. Ja. Det kommer solen och så blåser det lite grann så att det torkar upp.
Men vintern har ju varit underbar.
Ja, helt fantastisk.
Alltså, man har bara kunnat vara ute och galoppera på fältet.
Ja, och rent.
Alltså alla hästar kommer liksom nyfixade i benen in varandra, då, så här, rena och fina. Det är helt underbart.
Gud, jag håller verkligen med.
Ja, men jag tycker att det här, alltså Ride Against Cancer då, en del av Bröstcancerförbundet, så jag ska inte säga fel. Och vill man läsa mer om hur man kan vara med och bidra, eller hur man som klubb kan vara med och göra arrangemang eller vara med och bidra, vad gör man då? Jag vet att vi sa det med sig igen.
Men antingen så tar man kontakt med Mika och eller så går man in på vår hemsida, väl det allra bästa. Och så kan man ju skriva Ride Against Cancer uppe i sökfältet bara, och då kommer man komma på den sidan. Så man kan kontakta oss via vår Instagram också. Ja. Det är jättebra.
Ryder-Gans Cancers Instagram går också bra. Ja,
Och vad heter den här appen?
Den heter Klämdagen.
Klämdagen. Jag vet inte
varför. De här skulle jag ha tagit på svenska, men jag hade väl lite bråttom.
Nej, men det känns som en bra app.
Mm. Så man får en påminnelse.
Exakt. Mm. Och att man börjar i tid, tänker jag. Så man lär känna sin kropp.
Ja.
Superviktigt. Och vi är så glada, och inte minst jag, över att vi gör det här på Bröstcancerförbundet.
Det är jätteroligt. Jag är så glad att jobba med er. Det är så roligt och peppande.
Och ni som lyssnar nu, får man en kallelse till mammografin, gå på den. Hej Alex!
På den.
Vi är precis klara. Tack snälla för att ni kom hit. Det var jättetrevligt att få träffas.
Detsamma.
Och jättebra att Ryder-Gans Cancer finns. Det tycker jag är fantastiskt.
Ja. Verkligen. Tack.
Tack.